Låt oss be tillsammans. Kom heligande och uppenbara ordet för oss. Visa oss vad du vill säga in i våra liv. Öppna våra hjärtan för ditt tilltal, Gud. Jag ber att det ska få bli levande, ditt ord. Amen. Vi har nu kommit fram till kapitel 4 och 5 i vår predikoserie från som vi kallar Exil. Och vi är nu i Daniels bok. Och idag ska vi ha två kapitel. Vi ska möta två olika kungar som båda hamnar i två olika kriser, kan man säga. Och det blir två olika utgång på de här. Men det är samma tema för båda de här kapitlen. Det handlar om högmod och ödmjukhet. Och jag har lånat rubriken här från ett citat i kapitel 5. Du vägd på en våg och befunnen för lätt. Jag tänker jag ska, innan vi läser text tillsammans, så ska jag berätta lite. För det är två ganska långa kapitel. Och jag ska återge en del, så ska vi läsa en del tillsammans. Nebukadnessar, som är den första kungen som kapitel 4 handlar om. Ni som har hängt med i den här predikoserien, ni har träffat honom förut. Det var han som i kapitel 1 tog med Daniel och hans vänner till hovet när han intog och förstörde Jerusalem. Det var han som i kapitel 2 hade en dröm som bara Daniel kunde tyda. Det var Nebukadnessar som i kapitel 3 kastade Sadrak, Mesak och Abednego i den brinnande ugnen. Och därför kan jag se en gudason vandra där inne bland dem. Han har i de här kapitlen på olika sätt fått se Gud genom Daniels uttydningar av hans drömmar och profetior och sådär. Och han har fått tillfälle att tillbe Gud genom de här kapitlen. Och när vi kommer till kapitel 4, då har han igen haft en dröm. Han hade en dröm om ett jättestort träd. Som var väldigt. Där kunde fåglarna bygga bo. Markens djur kunde finna skugga under dess grenar. Det bar rik frukt. Det var ett väldigt mäktigt träd. Men sen skiftade drömmen. Och det kommer ner som en budbärare från himlen. Och hugger ner det här trädet. Så det bara blir en stubbe kvar. Och den här stubben är kedjad vid marken. Och den här stubben, den liksom daggen faller på den, men borta är allt det här mäktiga. Och Nebukadnessar, han tillkallar alla sina visa män och stjärntydare och som ska uttyda vad det här betyder, men ingen kan eller vill säga vad de tror att den här drömmen betyder. Och då kallar han på Daniel igen. Och när Daniel får höra den här drömmen, då darrar han och blir lite förvirrad, står det. Och sen så säger han, jag önskar att den här drömmen handlade om någon av dina fiender. För det här trädet, Nebukadnessar, det är du. Du har växt dig stor och mäktig. Men du kommer huggas ner och förlora allt det här. Du kommer drivas ut ifrån människor. Du kommer bli som ett djur som äter gräs, som oxarna gör. Daggen kommer falla på dig. Ja, därför kan han leverera till honom. Och sen går tiden. Det går 12 månader. Efter 12 månader så går Nebukadnessar på sitt palats någonstans där. Och så tittar han ut över Babylon. Och då kommer vi in i berättelsen när han säger så här. Och jag har visst väldigt minitext här i min. Detta är det stora Babylon. Som jag själv har byggt till en kunglig huvudstad med min egen kraft, till min egen ära. Medan orden ännu var på kungens läppar kom en röst från himlen. Konung Nebukadnessar, du ska veta. Ditt rike har tagits ifrån dig. Du kommer att fördrivas ut ur människors krets och du ska bo bland markens djur och få gräs att äta som oxarna. Så ska 7 tider förgå. Till dess du inser att den högsta råder över människors riken och att han ger dem åt vem han vill. I samma ögonblick gick orden i uppfyllelse. Nebukadnessar fördrevs ur människors krets. Han åt gräs som oxarna och hans kropp fuktades av himlens dagg. Tills håret var som örnens fjädrar och naglarna som fågelklor. Men när den fastställda tiden hade gått såg jag Nebukadnessar upp mot himlen och fick mitt förstånd tillbaka. Då prisade jag den högste. Jag lovade och ärade honom som lever i evighet. Hans välde ett evigt välde. Hans rike varar från släkte till släkte. Ja, vid den här tidpunkten så kunde Nebukadnessar säga I'm on the top of the world. Han var verkligen på toppen av världen. Han var världshärskare i det som alla kände som världen runt omkring honom. Så långt han såg så var det han som var den högste. Han hade den största armén, han hade allt politiskt inflytande och han hade dessutom också skapat ett av världens 7 underverk. Är det någon som vet vad det här ska föreställa av de 7 underverken? Någon som vågar gissa högt? Ja, det är ju inte en pyramid även om den är lite spetsig sådär. Det är de hängande trädgårdarna i Babylon. De var välkända runt omkring. Alla hade hört talas om de här. Och även om murarna runt Babylon och den stora stadsporten in. Allting visade att han var den som regerade världen. Och när han kommer upp och liksom ser det här, då säger han just detta. Detta är det stora Babylon som jag själv har byggt till en kunglig huvudstad med min egen kraft till min egen ära. Och det här, det är högmod. Precis det här, det är det som är högmod. Han drabbas av högmod. Och fokuset i högmod, det är just detta, att det är jag som har skapat detta. Jag ska ha äran för det här. Jag förtjänar detta. Och det här är ju det som vi på många sätt pumpas av, det här budskapet, i det samhälle vi lever i. Du förtjänar det här. Det är dig det hänger på. Du kan nå dina drömmar. Och det är du som ska ha äran för det här. Men att se på sina framgångar på det sättet, det är inte ett kristet sätt att se på sig själv eller på världen. Det är inte ett kristet sätt. Högmod är grunden till den synen på sig själv och på världen. Och det kan drabba oss alla, högmodet. Det finns vissa områden eller vissa tillfällen i livet där man kanske ändå är lite extra utsatt för att drabbas av högmod. Eller bli högmodig. Börja tänka så här. En sån situation, det är när man får makt. Nebukadnessar, han hade makt. Han var världshärskare. Det är inte, troligtvis inte någon av oss här som kommer bli världshärskare. Men det är många av oss här som på olika sätt har makt. Och när vi har makt, när vi har makt över andra människors liv, när vi har makt över andra människors pengar, när vi har makt över andra människors tid, då är vi extra utsatta för att bli högmodiga och tänka att att jag har det här, det beror på att jag förtjänar detta. Den här positionen förtjänar jag. Jag bör äras för att jag har kommit till den här punkten där jag är nu. Ett annat läge som Nebukadnessar var i och som vi också kan råka komma in i ibland, det är att man får framgång. När det går bra. Det gick bra för Nebukadnessar. Så långt han såg så var det ingen annan som var så framgångsrik som han. Han ville att alla andra skulle se det. Han satte upp olika saker som skulle visa hur framgångsrik han var. Och när vi blir framgångsrika, då är det också ett sånt läge där det finns risk att vi blir högmodiga. Att vi tänker, det här förtjänar jag. Det här är min förtjänst, att jag når den här framgången. Det här är min. Jag bör ha äran för detta. Men det finns ett läge till som faktiskt gör oss utsatta för att drabbas av högmod. Och det är tvärtom i motgång. När det inte går bra, då kan det också dyka upp det här i oss. Men då låter det på ett lite annat sätt. Då låter det så här: jag förtjänar inte detta. Jag förtjänar bättre än det här. Jag får inte den äran jag förtjänar. Och grunden bakom det där, det är högmod. En tanke om att det här är mitt, det här borde jag få. Högmod, det är en lögn som säger till oss att det är vi som har kontrollen, att det är oss det hänger på ytterst sett. Den lögnen om oss själva, den skapar i förlängningen rädsla. För det är inte så tryggt när man tänker tanken hela vägen ut att allt hänger på mig. Allt som händer mig i livet, det hänger ytterst sett på mig. Och då kan den rädslan föda kontrollbehov. Då vill man ha kontroll på läget. Då behöver man kanske kontrollera andra människor. Och så vill man bara ha mer makt och mer framgång för att befästa det här. För att allting hänger bara på mig. Högmod är en destruktiv kraft i våra liv. Och högmod, står det i Ordspråksboken, leder till fall. Och det gjorde det ju för Nebukadnessar också. Han föll. Det är ju väldigt märkligt det som drabbar honom. Det står här att han blir som ett djur. Han tappar allting. Det står att han förlorar förståndet. Vi skulle säkert ha lite andra ord att sätta på det här tillståndet han hamnar i. Vi skulle ha någon liksom psykologiska eller fysiologiska ord för att förklara vilket läge han kommer i. Men här förklaras det så här. Att han blir som ett djur, han tappar förståndet och man kopplar det samman med hans högmod. Det beror på det. Det är den kopplingen man gör i den här berättelsen. Men den här krisen som Nebukadnessar kommer i, han kommer ju i en djup kris när han som kung förlorar allting. Den får en vändning. Och hela kapitel 4, det är skrivet som ett vittnesbörd. Det är skrivet i jag-form. Det är Nebukadnessar själv som berättar i kapitel 4 vad som händer. Så är det inte i något annat kapitel i Daniels boken, men här är det där. Och han beskriver vändningen så här. När den fastställda tiden hade gått såg jag Nebukadnessar upp mot himlen. När den fastställda tiden hade gått såg jag Nebukadnessar upp mot himlen. Hans vändning kom när han riktade blicken bort från sin egna prestationer, sin egen makt, bort från sig själv och lyfte blicken upp mot Gud, upp mot himlen. Hans högmod vändes till dess motsats, till ödmjukhet. Och ödmjukhet leder till tillbedjan. Då fortsätter Nebukadnessar berätta så här. Då prisade jag den högste. Jag lovade och ärade honom som lever i evighet. Hans välde är ett evigt välde. Hans rike varar från släkte till släkte. Då prisade jag den högste. Nu var inte längre Nebukadnessar själv den högste i den värld han kunde överblicka. Han såg att det finns någon som är högre än mig. Mitt rike, det kommer få ett slut. Men hans rike, det är evigt. Och i det så kom han i rätt position mot Gud igen. Hans högmod vändes i ödmjukhet. Och ödmjukheten vändes i tillbedjan. Nu är ju inte vi är liksom inte världshärskare som vi sa innan. Men vi är alla våra små riken som vi regerar. Det som är vår värld, I'm the top of the world. Över min värld. Och det finns en risk att vi sätter oss själva högst i vår värld. Men nu kanske du protesterar och tänker så här inom dig. Bara, men vad är det där? Är inte det typisk kristendom? Sån där förtryckande, knäckande kristendom. Där man ska må dåligt och känna att man inte är någonting. Och att man ska vara på botten. Och man är inte värd någonting. Det är inte ödmjukhet att tänka så. Det är falsk ödmjukhet. Att tänka, nej men jag är inte värd någonting och inte ska väl jag. Och nej, det här liksom. Det är inte det handlar om. Vi ska uppmuntra varandra. Vi ska säga till varandra, bra gjort. Vad bra du gjorde det där. Bra att du klarade provet så bra. Vad fint du sjöng. Tänk att du kunde lösa den där konflikten på jobbet. Fantastiskt, vad bra. Vi ska uppmuntra varandra. Vi ska använda våra gåvor. Vi ska få växa och utvecklas. Men när vi uppmuntrar varandra så är sann ödmjukhet att veta jag kunde lösa det här provet så bra för att Gud har gett mig ett intellekt. En möjlighet att gå i skolan. En möjlighet att få använda det. När jag kunde vara med i lovsången och sjunga så är det för att Gud har skapat mig med en röst. Men musikalitet. Att jag kunde lösa den där konflikten på jobbet, det gjorde jag för att jag fick del av Guds vishet. Som hjälpte mig att se den här situationen och kunna lösa den. All ära till Gud. När jag var liten så såg jag på en tv-gudstjänst en gång tillsammans med min mormor. Och då var det en frälsningssoldat som sjöng solo. Och efteråt så fick hon en applåd. Och då gjorde hon så här. Och då frågade jag min mormor, varför gör hon så? Varför pekar hon uppåt när hon har sjungit? Hon ger all ära till Gud. Och jag som var barn, jag blev så berörd av det. Tänk att i den, när man har alla blickar på sig, att kunna bara, all ära till Gud. Det är sann ödmjukhet. Att använda sina gåvor, att få växa och utvecklas. Men att i botten veta att allt är en gåva från Gud. Jag lyssnade på en predikan på nätet på det här, från det här kapitlet. Och då tog den predikanten ett exempel. Där han sa att människor ofta kom till honom och sa, men jag har jobbat hårt för det här. Jag förtjänar faktiskt detta. Det är min framgång. Det är jag som ska ära för det. Och då så frågar han honom så här. Har du påverkat vilken hudfärg du föddes med? Har du påverkat vilket kön du föddes med? Har du påverkat vilket århundrade du föddes i? Tror du inte ditt läge hade varit lite annorlunda om du föddes i Europa på 1400-talet under pesten? Jo, kanske det. Det är väldigt mycket vi inte påverkar. Var vi föds och vilka gåvor vi får. Och sann ödmjukhet är att inse det. Att vi har fått gåvor av Gud som vi får använda till hans ära. Paulus han uttrycker det så här i Romarbrevet. Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud. Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar? Vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom något som han måste åtgälda? Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet. Amen. Högmodet sätter mig själv på tronen. Men ödmjukheten sätter Gud som den högste i mitt liv. Den andra kungen vi ska möta, och på samma tema, det är kung Belsassar. Har ni läst Danielboken så är det förvillande likt det namnet som Daniel fick, för han fick heta Beltesassar. Men det här är kung Belsassar. Och han är son till Nebukadnessar. När Nebukadnessar dör så får han ärva tronen av sin pappa. Och Belsassar, han vet om, förstår vi när vi läser kapitel 5, hela den här berättelsen om vad som hände hans pappa. Han har liksom sett sin pappas liv. Han vet att han på något sätt drabbades av den här krisen. Och vi förstår när man läser kapitlet att det är allmänt känt att det berodde på högmod och att han föll så här. Men att det vändes den krisen till sann tillbedjan till Gud. Det här vet Belsassar. Ändå drabbas han av precis samma högmod. Han drar ihop ett jättestort gästabud, en jättestor fest. Det står att det är 1000 av de här mäktiga männen som är där. Och alla hans fruar och konkubiner och alla är där. Och på den här festen så drabbas han av högmod och säger: hämta upp alla de heliga bägarna i guld och silver som vi tog i templet i Jerusalem. Så ska vi skåla i dem. Och allt det där ska ske till hans ära. För inget är heligt för honom. För han är den högste. Det finns inget över honom. Och så gör man det. Man plockar upp de här bägarna och man skålar i de heliga föremålen från templet. Och så plötsligt så ser man, jag ska se, snart där, hur en hand skriver på väggen: mene, mene, terkul ufarsin. Skrivs på väggen av en hand. Och Belsassar blir helt likblek, han börjar darra. Han förstår att det här är någonting han inte kan kontrollera. Och han börjar ropa på alla sina stjärntydare och visa män. Och alla ska komma dit och hjälpa honom att tyda. Vad betyder det här? Vad står det här på väggen? Men ingen kan tyda vad det står. Men då kliver änkedrottningen fram. Hon som har varit gift med Nebukadnessar. Och hon säger: det finns en man som har hjälpt din far många gånger. Låt Daniel komma hit. Så ska han kunna säga oss vad det här betyder. Och så hämtar man Daniel. Och när Daniel kommer, då påminner han Belsassar om precis det här. Han kopplar samman det som händer nu i kapitel 5 med det som hände i kapitel 4. Och säger: du vet vad som hände din far. Ändå gör du så här. Ändå drabbas du av samma högmod som han drabbades av. De här tecknen, de betyder... du är vägd på en våg, men befunnen för lätt. Dina dagar är räknade. Du är vägd på en våg och befunnen för lätt. I natt ska ditt rike ödeläggas och ges till perser och meder. Och så sker precis det samma natt. Babylonierna tänkte att de var säkra. De hade hela sin armé uppställda bort mot Persien som började växa till som en ny stormakt. Kung Darius liksom samlade på sig och utökade sitt rike. Men han hade kommit på att man kunde, för på andra sidan var de skyddade av kanaler och vatten som gav vatten till Babylon. Då hade han kommit på att man kunde dämma upp de vattenflödena. Så att det blev så grunt så hela hans ryttar här kunde vada och rida in i Babylon. De kunde ta sig in i de här tunnlarna som försåg staden med vatten. Och komma rakt upp mitt inne här utan att ens behöva strida med Babyloniens armé. Så de rider bara rakt in genom stadsporten. Och den natten så dör Belsassar. Hans rike ändades precis där och då. Vi väger alla för lätt. Det här är domen över oss alla. Vi är vägda på en våg och befunnen för lätt. Vi kan inte bära ens tyngden av vårt eget liv. När det väl kommer till krita, när det väl gäller, då kan vi inte ens bära tyngden av vårt eget liv. Vi väger för lätt. Vi kan inte göra något åt synden som tynger och ansätter oss, som vi sa, som Stina sa i början av gudstjänsten. Vi blir tyngda av våra synder, av våra misslyckande, vårt högmod. Vi väger för lätt. Inte ens en världshärskare som står på toppen av världen, som Nebukadnessar eller Belsassar, väger tillräckligt tungt för att väga sitt eget liv. Men de goda nyheterna är, evangelium det är, att Jesus gör det. När han dog på korset, då tog han allt som tynger oss på sig. Han tog vårt högmod, vår synd, våra misslyckanden, vår rädsla. Allt det tog han på sig på korset. Han bröt dödens makt över våra liv. Och han ger oss gåvan, syndernas förlåtelse och ett evigt liv. Det är de goda nyheterna. Vi kan, som vi flera gånger har sagt i Johanneskyrkan, luta hela vår livstyngd mot honom. Han kan bära oss. Det håller att luta hela sitt liv mot Jesus Kristus. I början av den här predikan så landade vi i den här berättelsen om trädet. Bilden av ett träd som växer sig stort, som fåglarna kan bygga bo i, som markens djur kan finna svalka under och som bär god frukt. Det är en återkommande bild i Bibeln. Här så var det ett träd som höggs ner. För det trädet, Nebukadnessar, han satte sin tillit till sig själv. Och det höll inte. Men i Jeremia 17 så står det så här: välsignad den man som sätter sin lit till Herren, som litar helt till Herren. Han blir som ett träd planterat nära vatten. Det sträcker sina rötter mot bäcken. Det har inget att frukta av hettan. Bladen är alltid gröna. Det ängslas inte under torra år, upphör inte att bära frukt. Det här är ju den bild som är vår längtan i Johanneskyrkan. Att få djupa rötter och vidsträckta grenar. Inte i vår egen kraft, inte på grund av vårt intellekt eller våra positioner i samhället eller det vi åstadkommer själva, utan på grund av att vi litar helt på Gud. Att vi lutar våra liv helt mot Jesus Kristus. Och då behöver vi inte vara rädda. Då behöver vi inte frukta torkan eller hettan. Bygger vi våra liv på vårt intellekt, då kan vi bli rädda att vi ska förlora det. Bygger vi vårt liv på pengar, så kommer vi vara rädda att förlora dem. Bygger vi vårt liv på Jesus Kristus, litar vi helt på Gud, då har vi inget att frukta. Varken här i livet eller i döden. Han ger oss evigt liv, syndernas förlåtelse. Det här är vår längtan och vår dröm. Att vi ska få leva i ödmjukhet, med djupa rötter, vidsträckta grenar. Lita helt på Gud. Amen. Ja, Herre, vi ber att vi skulle få växa i dig, Herre. Att våra rötter skulle få sträcka sig djupare ner i dig, i din kärlek, i allt det goda du vill för våra liv. Vi ber att vi ska få bära frukt, att vi ska få sträcka oss ut till den här världen, Herre. Så att fler får höra om dig, att fler får lära känna dig och ta emot din kärlek. Ta emot det eviga liv som du erbjuder oss. Tack för att vi får be dig om ödmjukhet. Kraft att vara ödmjuka i framgång, i motgång. Att alltid säga all ära till dig, Gud. Du är den högste. Allt är en gåva från dig. Vi vill leva våra liv så att de ärar dig, Herre. Amen.